الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi fortsätter att gå igenom kitab Sharh Hadith Jibril av Sheikh al-Masni al-Abbad Hafidahullah. Och vi läser från den här boken, inte exakt allting i boken. Och nämner också lite andra fawaid. Och vi har ju gått igenom Arkanul Islam. Och sen i förra lektionen började vi tala om Arkanul Iman. Då Jibril alayhi salatu wassalam sa till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam: Akhbirni anil iman. Berätta för mig om al-iman. Och då så sa Rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam att al-iman är att tro på Allah och att tro på hans änglar, på hans böcker, sändebud, den yttersta dagen och ödet, det goda och det onda i det. Och vi talade i förra lektionen om tron på Allah azza wa jall och tron på änglarna. Vi kommer idag tala om tron på böckerna och vi får se om vi också hinner tala om tron på sändebuden och profeterna. Vi ber Allah azza wa jalla att underlätta och ge baraka i denna kunskap. Amin. Naam. Tayyib. Den tredje pelaren av iman är att tro på Allah azza wa jalls uppenbarade böcker. Och då säger sheikhen, det är att tro på alla de böcker som Allah azza wa jall har uppenbarat till hans sändebud. Och att tro att de är haqqa, att de är rätt, de är sanning. Och att de är uppenbarade från Allah azza wa jall och att de är hans tal. Och att dessa böcker innehåller vad som leder människan till lycka. Lycka till de som böckerna uppenbarades för. Och att den som följer dessa böcker kommer att skonas ifrån straffet och kommer att uppnå all framgång. Och den som vänder sig bort från dessa böcker, khaba wa khasir, kommer att förlora och kommer att förnedras. Naam. Så Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade dessa böcker för våran vägledning. För att vi ska finna vägledning i detta liv. Och detta visar också på att Allah azza wa jall bryr sig om mänskligheten. Han har inte lämnat oss utan vägledning, utan vägledare, utan han vill vårat bästa. Och att dessa böcker som Allah azza wa jall uppenbarat är lämpade för det folk och den tid och den plats som boken uppenbarades i. Till skillnad från Koranen som är en bok som är lämpad för alla tider efter profeten Muhammad alayhi salam och alla platser och alla människor fram till domedagen. Så dessa böcker innehåller mashallah en nur, ljus, vägledning och allting gott som då människan är i behov av att veta. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen till Adam a.s. och till hans fru Hawa att om ni följer den som följer min vägledning, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, han kommer varken gå vilse eller att bli olycklig. Och i den andra versen, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, han kommer inte behöva känna någon rädsla eller någon sorg. Så följer man Allah azza wa jalls uppenbarelser, följer man Al-Quran Al-Karim, så är man garanterad att man kommer att gå den rätta vägen. Och man är också garanterad lycka i detta liv och i nästa liv. Och man är också garanterad att inte behöva känna någon khawf, någon hazan, yani rädsla. Och det här är speciellt då människan lämnar det här livet. Och dödsänglarna kommer och de ger människan liknande budskap att ni behöver inte känna någon rädsla och ni behöver inte känna någon sorg igen över vad ni har lämnat efter er. Så alhamdulillah att Allah azza wa jalla gav oss dessa böcker, dessa uppenbarelser. Och han säger också här sheikhen då att den som vänder sig bort från dessa böcker kommer att förlora och kommer att förnedras. Och det här har Allah azza wa jall nämnt i Koranen ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Att den som vänder sig bort från min påminnelse kommer att få ett lågt liv, ett förnedrat liv, ett liv präglat av motgångar, problem och mörker. Och så är det, wallahi. Och om du ser på folk i din omgivning, du ser på hur folk lever, många har det världsliga, men de saknar det själsliga. Många muslimer har fått Koranen, men följer inte Koranen. Och sen undrar de varför de är olyckliga. Varför de har en tomhet inom sig. Varför de känner en ensamhet. Varför det finns någonting som inte går att mätta. Jo, för att ni väntar bort från Allah. Ni väntar bort från Koranen. Ni väntar bort från profetens vägledning, alaihi salam. Det är klart någonting fattas. Ni lever inte efter meningen med livet. Vad ska ni förvänta er? Subhanallah. Allah skapade oss inte i detta liv bara för att leka, äta och dricka och ha kul. Wallah, det finns ett större syfte bakom det liv som vi lever. Och så säger Sheikhen att från dessa böcker som Allah azza wa jalla uppenbarat, så finns det de som har nämnts vid namn i Koranen och de som inte har nämnts. Och här nämner ulema det vi talade om i förra lektionen, när vi talade om änglarna. Att vi har al-iman al-mujmal och al-iman al-mufassal. Vi tror generellt och specifikt. Yani vi tror generellt på Allahs änglar. Att de är en skapelse, Allah har skapat dem av ljus för att tjäna honom. Halas? Yani generellt, vi tror på al-malaika. Och så tror vi specifikt på de malaika som Allah har nämnt i Koranen. Och deras uppgifter som har nämnts i Koranen och sunna. Taib, det vi känner till av, tror vi på, specifikt. Och samma sak här när det kommer till Al-Qutub. Vi tror på att Allah Azza wa Jalla uppenbarat massvis med böcker, tusentals böcker till sina profeter och sändebud. Det är generellt. Och vi tror på alla dessa böcker och allt innehåll i dessa böcker. Och sen tror vi specifikt på de böcker Allah har nämnt i Koranen. Och de är 5 stycken. Taib. Om jag frågar er, vilka är dessa 5 böcker som Allah har nämnt i Koranen? Taurat, Al-Injil, Zabur, Al-Furqan, Al-Quran och Taurat. Det är samma. Taib. Suhuf Ibrahim och Musa. Okej. Okay. Du har Taurat. Eller har, man kan säga någon namn, Taurat, Injil, Zabur, Koran, Suhuf Ibrahim och Musa. Det här är de som har nämnts i Koranen. Och Sheikhen nämner att Suhuf Ibrahim och Musa har nämnts på 2 platser i Koranen, i surat al-Najm och surat al-A'la. Och Zabur, som Allah gav till Dawud, har också nämnts på 2 platser i Koranen, för surat al-Nisa och i surat al-Isra. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då: wa atayna Dawuda zabura. Wa amma Taurat wal Injil, vad beträffar dessa böcker, så har de nämnts jättemycket i Koranen. Och den av dessa böcker som nämns mest är ett Taurat. Och då säger Sheikhen att det finns ingen bok eller sändebud som har nämnts lika mycket i Koranen som Musa och ett Taurat. Yani det är den berättelsen som repeteras flitigast i Koranen. Och Koranen, eller han säger här afwan, att ett Taurat i Koranen kallas för ett Taurat wal kitab wal furqan wal diya wal dhikr. Yani boken har dessa titlar. En och samma bok har flera titlar. Och ett Taurat känner vi till, Al-Kitab, det vill säga boken, Al-Furqan, vilket också är en titel på Koranen, och Furqan betyder den som särskiljer, den som skiljer mellan saker och ting. Wal-Diya betyder det lysande eller starka ljuset, och Dhikr betyder påminnelsen. Och sen säger Sheikhen att vad som särskiljer Koranen från resten av uppenbarade böcker är att det är wajib, obligatoriskt, att tro på Koranen, jumlaten och tafsila. Att tro på Koranen, yani sin helhet och specifikt. Du måste tro på allting i den här boken, utan undantag. Och så säger Sheikhen att vi tror på dess akhbar, det vill säga den information, de berättelser som finns i Koranen. Och att man också sen lever upp till de påbud som Allah har kommit med i Koranen. Och att man håller sig borta från de förbud som har nämnts i Koranen. Och att man dyrkar Allah i enlighet med vad som har nämnts i Koranen och vad som har nämnts i profeten Sunna alayhi salatu wassalam. Så, och det är jätteviktigt. När det kommer till Koranen så accepterar vi den helt och hållet. Vi underkastar oss dess budskap. Och vi ifrågasätter ingenting. Det finns inga fel i Koranen. Det är inte någons åsikt i Koranen. Det är inte någon bok som någon människa har skrivit. Det är inte en bok som är orättvis eller fel eller inte passar i den tid vi lever i. Nej, den är motsatsen till allt detta. Den är perfekt. Den är från Allah Azza wa Jal och den är en vägledning. Och den innehåller bara gott. Och vi underkastar oss hela Koranen. Vare sig vi förstår oss på visheten bakom påbuden eller förbuden eller inte. Det är också viktigt. Vissa de säger, men jag följer inte det här för att jag förstår mig inte på visheten bakom det. Om jag visste visheten då skulle jag följa det. Och det är fel. Utan muslimer vet att Allah Azza wa Jal bara lagstiftat det som är bäst för människan. Och det räcker. Qalu sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Vi ifrågasätter det. Vi säger inte som vissa ahlul kitab, sami'na wa asayna. Vi hör och vi trotsar. Nej, muslimen hör och lyder. Underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala. Och Sheikhen säger också att Koranen särskiljer sig från resterande böcker med att den är Allah Azza wa Jals eviga och bestående mu'jiza. Yani mirakel. Det är det största miraklet som Allah Azza wa Jal uppenbarat till en profet. Det är denna välsignade bok. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen utmanat al-kafirin att framställa en liknande bok om de nu påstår att den är falsk. Om ni säger att Koranen inte är äkta, kom då med en likadan. Kan inte komma med en likadan Koran, kom då med 10 sura. Kan inte komma med 10 sura, kom då med en sura. En enda sura. Och vi vet att den kortaste suran i Koranen är 3 ayah. Men trots denna utmaning så har ingen på 1439 år kommit med någonting som kan liknas vid Koranen. Vilket bevisar att den överträffar allting. Att ingenting kan jämställa sig med den här boken. Det är Allahs tal och därför kan ingen människa komma med någonting som liknar Allahs tal. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Säg att om människorna och jinnerna skulle samlas för att framställa en Koran som liknar denna, så kommer de aldrig att göra det, även om de skulle vara enade eller allierade i detta. El jinnu wal ins. 7 miljarder människor och jinnerna är mer. Om alla skulle samlas med alla sina intellekt och sina språkkunskaper och allting för att skriva en Koran som denna, det skulle de aldrig kunna göra. Så den här utmaningen står och gäller fortfarande. Men ingen har kunnat anta denna utmaning, vilket då bevisar att denna bok är bevarad från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen finns det också andra aspekter i hur Koranen är ett mirakel med dess information, med dess vägledning, med att den inte motsäger sig själv, med att den också innehåller information och kunskap som profeten alaihissalam omöjligt kunde känna till. Så alla de här sakerna tyder på att Koranen är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och glöm inte, sist men inte minst, hur otroligt vacker Koranen är. Den är så otroligt vacker att den överträffar allting du kan föreställa dig, subhanallah. Sheikhen säger också en annan sak som utmärker och särskilt i Koranen från resterande böcker är att Koranen är bevarad och den är skyddad. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun." Att det är vi som uppenbarat är dhikr, yani Koranen, och det är vi som kommer att bevara den, yani skydda den. Så Koranen är bevarad och den är skyddad. Och därför har vi inte i islam olika Koran. Som judar och kristna, de har olika biblar, olika version, yani olika upplagor av Bibeln. Och sen de har tryckt det senaste, vad är det, Bibeln 2000. Den senaste yani upplagan, den finns inte i islam. Och de ändrar och tar bort så att det ska passa i tiden och så vidare. Nej, det går inte. Alhamdulillah, vi har en Koran. Och den är bevarad. Till och med så finns det idag kvar Koran från Sahabas tid. Uthmans mushaf, den mushaf som Uthman radiyallahu anhu skrev, finns kvar idag på museum. Och flera andra masahif, eller Koranböcker, finns även kvar från den tiden. För att inte tala om hur många miljoner människor som memorerat Koranen utantill, som kan den från minnet. Och därför brukar man säga att om de religiösa skrifterna skulle brännas upp, alla, så finns det ingen som skulle kunna återställas förutom Koranen. Eller hur? Då hämtar han några huffad, några som kan Koran, och säger bismillah, läs, och jag skriver. Så har du Koranen igen. Så den är bevarad, subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också underlättat att bevara Koranen. Yani, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Att vi har underlättat Koranen, yani den är lätt att lära sig. Hur kan en 10-årig, 9-årig pojke eller flicka kunna en hel bok utan till hjärtat? Ja? På flera hundra sidor, utan att läsa ett enda fel. Det betyder att den här boken, det är någonting speciellt, någonting unikt. Är det inte så? Subhanallah. Så Koranen är bevarad. Och inte bara att Koranen är bevarad, Koranens språk är också bevarat. Tänk dig om arabiska språket skulle ha utvecklats som andra språk. Yani våra svenskan eller engelskan på de senaste 100 åren har utvecklats jättemycket. Om du läser en bok eller en text på svenska som är 50, 60, 70 eller 100 år gammal, du kanske inte förstår hälften. För språket har utvecklats så mycket. Samma sak med engelska. Du läser äldre litteratur, det är jätteavancerat språk. Orden har förändrats, språket har förändrats. Så tänk dig om boken är bevarad, men språket är helt annorlunda. Alhamdulillah, idag när du studerar arabiska, det är Koranens arabiska. När du talar om fosha, den korrekta arabiskan, då är det Koranens arabiska. Och det här är väl erkänt. Yani samma arabiska som finns i Koranen är den arabiska som talas. Så språket är bevarat. Och inte bara att Koranen är bevarad, vad som förklarar Koranen är också bevarat. För tänk att Koranen kommer, sen vi förstår inte vad den betyder, vad betyder verserna, vad menas med verserna, nej. Det skulle vara jobbigt. Men subhanallah, Koranen är bevarad och sunnan är bevarad. Tafsir är bevarad, som förklarar vad Koranen betyder. Så att ingen ska komma idag med falsafa, komma med massa konstiga avvikande åsikter och tafsir på Koranen som inte stämmer. Utan den korrekta förklaringen på Koranen är också bevarad, subhanallah. Så Koranen är bevarad på alla sätt. Och den kommer att bestå bevarad. De kommer inte kunna ändra på den här boken. Sheikhen säger också att vad som särskiljer i Koranen är att Koranen uppenbarades stegvis. Den uppenbarades steg för steg under 23 år. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Icke-muslimerna sa till profeten Muhammed alaihi salam när han var i Mekka: om den här boken bara skulle komma ner på en gång. Och då så säger Allah att vi uppenbarar boken på detta sätt för att stärka ditt hjärta. Och vi har uppenbarat den stegvis. Allah skulle kunna skicka ner Koranen på en gång. Men det är från Allahs hikma att Koranen uppenbarades stegvis baserat på de händelser som skedde under profetens liv, alaihi salatu wassalam. Och också det vi känner till från Sira är ett tadarruj. Det vill säga att Allahs lagar uppenbarades yani stegvis. Så att det skulle passa den tid där yani den tid och den plats som folket levde i. Därför finner man då att det finns tadarruj, en nesch, att vissa bestämmelser upphävdes. Yani till exempel alkohol var tillåtet. Och sen blev det bättre att inte dricka. Och sen var det bättre, eller du fick inte dricka vid bönen. Och sen fick du inte dricka alls. Alhamdulillah. Så det kom yani stegvis. En annan sak som också särskilt i Koranen, det är att den är muhaimin. Den är dominerande. Den är överlägsen. Och den upphäver alla tidigare böcker. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Vi har uppenbarat till dig boken bilhaq, boken med sanning och i sanning. مُصَدِّقًا, som bekräftar de tidigare böcker. Och muhaiminen ali, och också dominerande över tidigare böcker. Naam. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han uppenbarade Koranen och att den är musaddiq. Den bekräftar, och det här är jätteviktigt. Koranen bekräftar vad som finns i tidigare böcker. Och då säger här ulema, musaddiq, yani bekräftar vad som är rätt i tidigare böcker och negerar vad som är fel, alltså vad folk har ändrat på. Det finner man i Koranen. Att vad Allah uppenbarat i tidigare böcker finns i Koranen. Och Koranen säger att de böckerna som Mosa och Isa och Ibrahim fick, de var sanna. Det bekräftar på det sättet. Och bekräftar samma kunskap som finns i de böckerna. Och negerar den felaktiga kunskapen som har lagts till i de här böckerna. För tidigare skrifter finns inte kvar idag. Att Taurat, Injil och Zabur finns inte i dess riktiga form. Utan det finns yani fragment av dem. Och man har varit där och tagit bort och lagt till, skrivit, förvanskat dessa böcker. Så Koranen ställer saker till rätta. Yani till exempel, en av de grova fel som man har ändrat på i ett Taurat är att de påstår att profeten Suleiman alaihi salatu wassalam lämnade religionen. En irtad. Han lämnade al-islam och började istället dyrka djävlar och syssla med magi. A'udhu billah. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma kafara Suleiman, walakinna ash-shayatin kafaru." I Koranen. Det är inte sant. Suleiman gjorde inte kufr. Det var shayatin som gjorde kufr, som lärde folket magi och så vidare. Och sen har också detta berättats mer i detalj i sunna, vad det var som hände och varför de anklagade honom och så vidare. Men Koranen ställer saker till rätta. Och det är inte ma'kul, det är inte logiskt att en profet ska lämna religionen. Kaif, hur? Profeten ska vara den bästa människan, ska vara förebilden. Allahs, yani kallare till människorna på jorden. Ska han lämna religionen? A'udhu billah. Så det finns sådana här falska saker i Bibeln som då Koranen ställer till rätta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att Koran är muhaimin. Det vill säga att den är dominerande, den är överlägsen. Och den är den boken som då ersätter alla tidigare böcker. Och då säger här ulema att all tidigare kunskap som Allah har uppenbarat, all hikma, all vishet som människan är i behov av, som har kommit i alla böcker, finns i Koran. Så vi är aslen inte ens i behov av någon annan bok. Genom någon skulle komma idag och säga: "Vi har hittat den riktiga Bibeln som Mosa hade och som Isa hade. Vi har hittat dem utan att man har ändrat på dem." Vi skulle säga tack. Vi har den sista boken. Den sista boken som innehåller all kunskap vi behöver. Den som är dominerande, den som upphäver tidigare böcker. Och därför, en gång så stod Umar radiyallahu anhu och han höll i ett blad. Han läste ett blad. Och då så säger profeten alaihissalam, vad är det här för någonting? Så vad är det du håller i? Och då så säger Umar att det är yani från tidigare böcker. Taurat eller Injil. Taurat. Och då så säger profeten alaihissalam att om min broder Musa skulle leva så skulle han inte ha någon annat val än att följa mig. Yani, även om Musa skulle komma idag, han skulle inte följa Taurat. Han skulle följa Koranen. Och också därför när Isa alaihissalam kommer tillbaka, inshallah han kommer snart, så kommer han följa vad? Han kommer följa Koran och Sunna. Han kommer inte följa Injil. Han kommer följa Koran och Sunna. Som du har nämnt i hadithen, att han kommer vara en ledare för muslimerna. Och han kommer att följa min lag. Och därför tog också alla profeter ett lufte. De avlade ett lufte att om de träffar den sista profeten så kommer vi följa honom. Han är profeternas profet. Muhammad alaihi salatu wassalam. Så Koranen är då den sista uppenbarelsen som gäller fram till domedag. Och så säger också sheikhen att sunnan förklarar al-Quran. Att sunna förklarar Koranen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Vi har uppenbarat till dig ett dhikr för att tydliggöra för människorna vad vi uppenbarat för dem. Kanske de kommer att få sig en tankeställare. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, och det är surat al-Nahl, att vi har uppenbarat till dig ett dhikr för att tydliggöra vad vi uppenbarat för dig. Så Allah lämnar klart och tydligt i den här versen att han uppenbarat två saker. Och den ena förklarar den andra. Ja? Den ena förklarar den andra. Och vad är det här som menas? Jo, är sunna. Sunnan är det som förklarar Koranen. Därför finner man att sunnan är väldigt detaljerad. Koranen är generell. Wa aqimu s-sala. Förrätta bönen. Irka'u, usjudu. Taib. Men hur ska vi be exakt? Vi kan inte bara säga, men vi ska bara be som det står i Koranen. Taib, hur många salat ska du be? Två, hur många raka'a ska du be? Står det i Koranen att fajr är två raka? Dhuhr arba, asr arba, maghrib thalatha. Du ska läsa högt i fajr. Du ska läsa tyst i dhuhr. Står det i Koranen? Det står inte. Och många, många saker. Står det tashahud, tahiyyat och takbir. Yani de här detaljerna står vart i sunnah. Och därför så sa profeten alaihissalam: sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Och hur ska vi göra det? Idag. Det går inte. Vi måste gå tillbaka till sunnan. Eller hur? Och ett annat argument som ulema också använder, det är att Allah azza wa jall på mer än 30 platser i Koranen beordrar oss att lyda profeten Muhammad alaihissalam. Det är mer än 30 platser. Så säger Allah att vi ska lyda profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Det här påbudet att lyda honom. Gällde det bara på sahabas tid eller gäller det idag? Ska vi lyda profeten Muhammad idag? Taib, hur? Alltså om vi säger att vi bara följer Koranen. Alltså då betyder det att de här 30 verserna de är verkningslösa. Alltså de betyder ingenting. För vi har ingenting från profeten Muhammad alaihissalam att lyda. Men nej, det som profeten har lämnat efter sig, det är hans sunna. Och den måste vi följa. Och det är uppenbart att som vi sa, bönen finns förklarad i sunna. Zakat, Allah säger vi ska betala zakat i Koranen. Hur många procent, hur mycket, när ska vi betala, på vad ska vi betala, till vem ska vi betala. Asiyam, regler kring fastan. Står också i sunna, inte i Koranen specifikt. Hur gör man hajj? När gör man hajj? Vad är det för ritualer man gör i hajj? Står i sunna. Och så vidare. Subhanallah. Så den autentiska sunnan är också en uppenbarelse som Allah här har nämnt i Koranen. Och också i flera verser nämns al-kitab och al-hikma tillsammans. Al-kitab och al-hikma. Al-kitab är Koranen och al-hikma är as-sunna. Tayyib. Och det finns vissa avvikande sekter som kallas för al-Quraniyun. Koranister, vad man kan säga på svenska, som förnekar sunna. De säger vi tror bara på Koranen. Och det finns i Sverige, det finns inte överallt, hamnar de inte många. La katharahum Allah. Må Allah göra dem bara färre, skydda oss från deras ondska. Men de säger då att vi tror bara på Koranen. Och de motsäger sig själva. För som jag sa, Koranen säger att du ska tro på sunna. Du kan inte följa en bok och säga jag följer bara den här boken. Och den boken säger att du ska följa en annan bok. Det går inte ihop. Men de som alla Ahlul Bidah är motsägelsefulla. Taib. Och de här människorna, de är inte muslimer. Man kan inte vara muslim om man förnekar sunna. Det går inte. Du kan inte be, du kan inte fasta, du kan inte göra hajj. Massa saker kommer inte att funka. Men subhanallah, Rasul alayhi salatu wassalam berättade från domedagens tecken, min alamat i sa'a, att det kommer att komma ett folk som förnekar Koranen, eller som förnekar sunna. De kommer ha egenskapen av högmod och de kommer att säga det som finns i Koranen räcker. Vi behöver ingenting annat. Subhanallah. Så profeten alltså berättade att de kommer att komma. Allahum sta'an. Ja. Sen nämner också sheikhen att Koranen är Allahs tal, kalamullah. Den är inte skapad, utan det är Allah Azza wa Jalls tal. Ja. Så det här var kortfattat om tron på böckerna. Vi ska nu, eller en sista punkt som är jätteviktig, som faktiskt är relevant. Och det är hur förhåller vi oss till Bibeln som finns idag. Vi sa att vi tror på Taurat och Injil. Men vi tror på den Taurat och den Injil och den Zabur som profeterna hade. Innan den ändrades. Innan de dog och lämnade boken efter sig. Och folk började ändra på skriften i skriften. Och lägga till och ta bort saker. Så vi tror på dem i deras originalform. Det är jätteviktigt. Och den Bibeln som finns kvar idag, det gamla testamentet som då ska representera Taurat, och nya testamentet som då ska vara fragment från El-Injil, evangelierna. Hur förhåller vi oss till vad som finns i Bibeln? En jätteviktig fråga. Om en kristen kommer och säger något, men det står i Bibeln, ska vi då säga att det är fel? Eller är det vår reaktion på allting i Bibeln? Eller finns det fortfarande lite rätt i Bibeln? De lärde har sagt så här. Att vad som går emot Koranen och sunna, dementerar vi. Som vi sa till exempel det här påståendet att profeten Suleiman skulle ha lämnat islam. Det ser vi, det är falskt. Står i Bibeln att Gud brottades med profeten Jakob en hel natt och sen förlorade Gud. Ska vi tro på det? Är det sant eller kadib? Wallahi, det är kadib, det är lögn. Hur kan Allah förkroppligas och brottas med en människa och sen förlora? A'udhu billah. Det är kadib. Det står i Bibeln att profeten Lot a.s. drack alkohol, blev full och gjorde zina med sina döttrar. Incest. A'udhu billah. Hasha lillah. Det är en lögn. Profeterna gör inte sådana saker. Det står i Bibeln att Jesus är Guds son. Kedib, det är en lögn. Vi förkastar det här starkt och säger att det här är påhitt. Det är bluff. Det här har aldrig Allah Azza wa Jalla uppenbarat. Det här är onda människor som dikterat och skrivit i era böcker. Så vad som går emot islam, förkastar det. Vad som överensstämmer med islam accepterar vi. Till exempel någon kommer till dig och säger de 10 budorden. Du ska inte göra kirk. Du ska inte ljuga. Du ska inte göra zina. Alhamdulillah, det är jättebra. Det är samma sak som islam, eller hur? Taib. Så vad som överensstämmer med islam, accepterar. Och sen har vi den tredje kunskapen, vad som varken överensstämmer eller går emot islam. Det står någon berättelse i Bibeln, eller det står något släktträd till någon profet eller liknande. Och Koranen och Sunna varken bekräftar eller dementerar. Då har ulama sagt att det är tillåtet att berätta detta. Hadithu an ben Israel, som profeten Muhammed sa alayhi salam, berätta från ben Israel. Wala haraj. Det är lugnt. Men på villkor då att det inte går emot al-islam. Och det här finner vi ibland i muslimska böcker, tafsir och liknande. Och det kallas för al-israeliyat, yani berättelse från ben Israel. Och de nämns yani istinaf, eller som ett stöd eller någonting extra. Om man talar med en nypa salt. Vi säger inte att så här är det, utan vi säger att det berättas från ben Israel. Det kan vara sant, det kanske inte är sant. Allah har. Okej. Så att det är så vi förhåller oss till dessa böcker. Nej, vi går vidare till nästa punkt som vi inte kommer hinna med, men vi kommer att gå igenom lite grann. Och det är tron på sändebuden, al-iman bi rusul. Vi har nämnt nu arkan al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. De tre första. Att tro på Allah, hans böcker, hans änglar och hans böcker. Och den fjärde är att tro på Allah azza wa jalls sändebud. Och då säger här sheikhen, tron på sändebuden är att man bekräftar att Allah subhanahu wa ta'ala valt ut vissa människor till att bli hans profeter och sändebud. För att vägleda människorna till sanningen. Och ta dem ut från mörkret in till ljuset. Allah subhanahu wa ta'ala säger, Allahu yastafi min al-malaikati rusula wa min al-nas. Allah särskiljer från änglarna och särskiljer från människorna. Genom Allah särskilde och valde ut profeterna och sändebuden till att bli de bästa av människor. För att få denna nobla uppgift att förmedla islams budskap vidare. Och sen säger sheikhen att bland jinnerna finns inga sändebud. Allah har valt ut sändebud bland änglarna och människorna. Som Jibril, han är sändebud från änglarna. Och från al-Bashar, människorna, har vi de kända sändebuden. Men finns det sändebud och profeter från jinnerna? Och då säger sheikhen att det inte finns. Det finns inga profeter bland jinnerna. Utan vad som finns från jinnerna är en nudur, varnare. Och man kanske kan säga som ulema, yani lärda, varnare. Och han nämner versen som Allah azza wa jalla nämner i slutet på surat al-Ahqaf. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger vad som kan översättas till. Att då vi vände en grupp med jinner till dig för att lyssna på Koranen. Och när de då samlades så sa de till varandra, ansitu. Lyssna. Och när du var färdig, wallaw ila qawmihim mundirin, så begav de sig tillbaka som varnare till sitt folk. Och de sa, ja qawmana, vårt folk, inna sami'na kitaben, vi har hört en bok, unzila min ba'di Musa, en bok som uppenbarat efter Mosas bok, musaddiqan, yani som bekräftar vad som finns i de tidigare böckerna. Yahdi ila al-haq. Och denna Koran kallar till sanningen. Wa ila tariq al-mustaqim. Och till den rätta eller raka vägen. Ya qawmana, vårt folk. Besvara Allahs kallare. Och tro på honom. Då kommer han att förlåta era synder. Och han kommer att rädda er från det hårda straffet. Till slutet på verserna. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att jinnerna kom för att lyssna på Koranen. Och då begav de sig tillbaka till sitt folk, mundirin. Yani varnare, som ulema, folk som kallar till islam. Och vad är shahid? Det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger att när jinnerna kommer till sitt folk och de är troende, de har nu accepterat islam, så säger de, det har kommit en bok efter boken som uppenbarades till Mosa. Och då förstår man av den här versen att jinnerna brukade följa Mosas bok. De brukade följa ett Torat. För annars skulle de säga, det har kommit en bok efter, och så skulle de nämna deras bok. Eller deras profet. Hänger ni med? För att läsek att Muhammed a.s. han är en profet till människorna och jinnerna. Okej? Okay? Men, då kommer den här frågan. Hade jinnerna egna profeter? Och Allahu alam, det som är underförstått av versen är att de inte hade det. Utan att de brukade följa våra profeter. Taib. Och de säger då att de följde Mosa och boken som uppenbarades till Mosa. Men då kommer en fråga. Varför nämner de inte Al-Injil? Det har, om du kollar på tidslinjen, så har du ju ett Taurat, och sen Al-Injil, och sen Al-Quran. Yani, hur kunde jinnerna missa att nämna Al-Injil? Varför följde de inte Al-Injil om de var troende? Då är svaret som Ibn Kathir nämner i hans tafsir. Att ett Taurat, det var själva lagboken. Det var grundboken. Och att ett Injil kom som ett komplement till den. Det kom inte för att upphäva ett Taurat. Utan Taurat, det var lagboken. Lagar och bestämmelser och regler. Och Isa a.s. bekräftade den boken. Den gäller fortfarande. Men kommer med el-injil, evangeliet, som är mera rapa'iq. Mera saker som mjukar upp hjärtat. Berättelser, yani tankeställare, saker om nästa liv och så vidare. Hänger ni med? Så den kommer som ett komplement till ett Taurat. Och även det här nämns faktiskt i Bibeln. Om jag inte har fel, Jesus säger att jag har inte kommit för att upphäva lagen. Jag har inte kommit för att upphäva tidigare skriften. Vilket tyvärr många kristna säger. De säger vi tror på Nya Testamentet men inte gamla. Det gäller inte längre. Trots att Jesus själv säger att han fortfarande följer den gamla. Och det här är då enligt Bibeln. Ja. Och så säger kejken att Rasul, sändebuden, har fått uppgiften att förmedla Allah Azza wa Jalls uppenbarelser och Allahs budskap. Nah. Och en annan fråga här som är väldigt viktig. Som här kejken säger att profeterna, sändebuden, fick uppgiften att förmedla vad som står i skriften. Och de gjorde det fullt ut, utan att brista. Inga fel, inga brister, inga tillkortakommanden. De förmedlade Allahs uppenbarelse till fullo. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَهَلْ عَلَى رُسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Och ligger i sändebudet någonting annat än att klargöra. El balagh el mubin. Klart och tydligt. Det här är sändebudens uppgift och de har gjort det. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Att el-kuffar kommer på domedagen att drivas i skaror, i grupper, tills de kommer fram till helvetet. Och då kommer dess portar att öppnas. Och då kommer väktarna till helvetet att säga, har inte sändebud kommit till er från er? Yatluna alaikum ayati rabbikum. Och vad gjorde sändebuden? De läste upp eran herres verser för er. Wa yunzirunakum. Och de varnade er för mötet av den här dagen. Och då säger folket, bala, det stämmer. Men Yani idag faller sanningens ord in på al-kafirin. Yani vad Allah uppenbarat och nämnt kommer drabba al-kafirin har idag förverkligats. Så här nämns att änglarna möter ahlunnar, folket av elden på domedagen. Och frågar om den här frågan. Har inte sändebudet förmedlat? Och då svarar de bekräftandes ja. De har förmedlat vad Allah uppenbarat. Så det här bevisar också att sändebuden förmedlat. De har inte dolt någon kunskap. Och därför brukade Imam Zuhri säga min Allahi azza wa jal al-risala wa ala rasulillahi al-balag wa alayna al-taslim. Allah azza wa jal är den som uppenbarat boken. Och sändebudet är den som har plikten att förmedla. Och våran plikt är att underkasta sig. Allah uppenbarar, profeten förmedlar och vi accepterar. Det är så det ska vara. Och sen säger sheikhen att från sändebuden finns de som nämns i Koranen och det finns de som inte nämns i Koranen. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Och det finns de sändebud vi har nämnt och de sändebud som vi inte har nämnt. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Liknande vers. Att det finns de sändebud vi sänt före dig som vi berättat om och de som vi inte har berättat om. Och så säger Sheikh Abdul Mahsin att sändebuden som har nämnts i Koranen är 25 till antal. De är 25 stycken. Och 18 av dem har nämnts i några verser i surat Al-An'am. 18 av dessa sändebud. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. Och detta, eller dessa är våra bevis som vi gav till Ibrahim. Ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha. Vi gav till Ibrahim som han använde mot sitt folk eller kallade sitt folk till. Vi höjer i nivåer vem vi vill. Inna rabbaka hakimun alim. Din herre är vis och allkunnig. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub. Och vi gav Ibrahim ishaq wa ya'qub. Kullan hadayna. Och vi vägledde alla. Wa nuhan hadayna min qabl. Och innan dem har vi väglett Noah, profeten Noah. Wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulayman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin. Och det nämner Allah då Dawud wa Sulayman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Och på så vis ska vi belöna de som gör det rätta. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullu min as-salihin. De är alla från de rättfärdiga. Wa Ismaila, wa Yasa', wa Yunus, wa Luta. Wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Och vi gav dem alla en överlägsenhet över resten av människor. Så här nämner Allah azza wa jall 18 profeter. Och så säger sheikhen att de 7 resterande är Adam, wa Idris, wa Hud, wa Salih, wa Shu'aib, wa Dhul-Kifl och Muhammed alayhim afdalu salatu wassalam. Så det här blir 25 stycken som Allah azza wa jall då nämner i Koranen. Och sen finns det också, man kan lägga till som en faida, 2 profeter som nämns i Koranen fast utan namn. Vet ni vilka de är? Ejo, vem var det? Al-Khidr, precis. Al-Khidr som Allah nämner i surat Al-Kahf. Den korrekta åsikten är att han är en profet. För det nämns i surat Al-Kahf som Ibn Kathir då använde som argument att det uppenbarades för honom. Han fick uppenbarelse. Och även surat Al-Kahf där nämns Joshua som var den här, vad kan man säga, tjänstepojken till Musa a.s. som efter Musa blev profet. Nej. Precis. Så här har vi då en till. Här. Han? Jag har rätt. Shemuel. Nej. Vilken sura är lämsan? Baqara. Okej. Okay. Nej. Jag tror Ibn Kathir nämner detta. Och sen finns det också vissa där det finns lite ikhtilaf, är de profeter eller inte, som Luqman och Uzair och så vidare. Men inshallah det korrekta är att de är rättfärdiga människor. En unas salihun. Wallah alam. Så här lämnar Allah azza wa jalla då 25 profeter i Koranen. Då kommer en fråga. Varför nämner Allah inte mer? Varför nämner Allah inte alla profeter i Koranen? Ahsan. Så det viktigaste. Alla profeters berättelse är jätteviktig. Men Allah nämner det viktigaste. Och det ska inte heller bli för mycket. Varför? För det har nämnts i vissa hadither att Allah har skickat 124 000 profeter. Ska vi läsa all deras berättelse? 124 000 personer? Det blir för mycket. Men Allah säger لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرًا. Att i de här berättelserna finns det en tankeställare. Ja, den tankeställaren räcker. Och subhanallah, om man reflekterar över profeternas berättelse, så finner man att det finns alltid någonting att relatera till. Yani, vad du än kan tänka dig i det här livet. Du ska gå till en person som är högmodig och göra da'wah. Du ska kalla honom till islam. Och han är sån här översittare. Alltså, tänk på Fir'aun. Är det inte så? En person ska kalla sina barn till islam. De är inte muslimer. Tänk på profeten Nuh alaihissalam. En person har problem, hans fru är inte troende. Profeten Lut alaihissalam. En person har problem med sin pappa, profeten Ibrahim alaihissalam. Men det finns alltid någonting att relatera till i Koranen. Så de berättelserna som Allah azza wa jalla har nämnt, mashallah, räcker. Gott och väl. Ta en annan fråga. Finns det kvinnliga profeter? Finns det tjejprofeter? Nej. Namnen, inshallah, den korrekta åsikten att det finns inga kvinnliga profeter. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ. Att vi har inte innan dig, ja Muhammad alayhi salatu wasalam, sänt annat än män som vi har uppenbarat för. Och de var från städerna. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. Vi har endast skickat män till dig, män innan dig, yani som sändebud som vi uppenbarat till. Och han nämner här, Ibn Kathir nämner att detta är åsikten av Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Som Abul Hassan al-Ash'ari nämner att det här är det som majoriteten av Ahlus Sunnah är på, att det inte finns några kvinnliga profeter, utan vad som finns från kvinnorna är siddiqat, yani sanningsenliga kvinnor, som då Allah subhanahu wa ta'ala, då han berättar om de noblaste av kvinnor, Maryam bint Imran, då Allah säger: wa mal masih ibn maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at'am. Yani Allah nämner Isa och så säger han, och hans moder var en siddiqa. Och då säger här ulema att när Allah här nämner Maryam i den noblaste av meningar och beskrivningar om vem hon är och vilken hennes position var, så nämner Allah hennes titel som en siddiqa. Skulle hon vara en nabiya, så skulle han ha nämnt det där. Men han nämner en siddiqa. Ja. Och vissa ulema nämner här också visheter bakom detta. Och det är till exempel att en profet alltid ska kunna vara redo att lära ut och att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala och visa hur man ska göra. Så till exempel en kvinna har sin period, hon kan inte be. Hur ska hon visa hur man ber? Det blir svårt. En profet måste kunna resa. Och ibland kan det vara komplicerat för kvinnor att resa mahram, ikhtilat wal khalwa, allt motstånd man måste utstå, kräver kanske den här mentala styrkan. Och det finns många nyttor med detta. Men självklart så finns det från kvinnorna som här nämns väldigt nobla, höga kvinnor som har kallat till Allah Azza wa Jal, som har haft en hög position. Och vi har ju den här religionen, mashallah, kvinnor som Aisha och Khadija och profetens fruar och sahabiyat radiyallahu anhum ajma'in, som mashallah yani överträffar alla män idag som har spridit islam på ett sånt otroligt sätt, mashallah. Aisha, tusentals haditer, den kunnigaste kvinnan i hela umman. Kvinnor som Fatima och så vidare, mashallah. Kvinnor som Asia, Firauns fru, mashallah, som är förebilder för alla kvinnor. Now. En sista fajda för idag. Det nämndes i versen att profeterna har sänds från Ahlul Qura. En annan egenskap att alla profeter är från städerna. Yani profeterna är inte bunder. De är inte beduiner och de är inte bunder. Utan de är från städerna. Vad är al-hikma bakom detta? Då säger ulema, för att folk som bor i städerna är oftast mer utbildade, sociala, umgås med folk, sociala koder och liknande, till skillnad från folk som kanske bor ute som en beduin. De är avskärmade från samhället, avskärmade från folk, och de kan ibland vara lite hårda och stränga, lite ha al-jafaf, yani vara lite torra, kalla kanske, som Allah Azza wa Jal beskriver. Även här då al-bedu, al-arab och ashaddu kufran wa nifaqan, att vissa av beduinerna är de värsta av hycklare, de som har den värsta av kufr. Medan folket då som bor i städerna, som vi sa, de är mer yani sociala och känner till de här sociala koderna och liknande. Men här finns en problematik. Alla profeterna kommer från städer. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen, i berättelsen om Yusuf alayhi salam, Yaqub, då säger Allah subhanahu wa ta'ala وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو, yani i slutet på berättelsen, och Allah hämtade er från al-Bedu, eller från landet. Så hur förstår man detta? Alla profeterna bodde i städerna, men här nämns att Yaqub kom från al-Bedu. Och då nämner här Sheikh Abdul Muhsin från Imam al-Shinqiti i hans tafsir. Och det är att vad som kan menas med versen är att Jakob var från staden, men under den här perioden, just då bodde han ute på landet. Så man säger inte att han är en bonde eller han är en beduin, utan han bodde tillfället ute på landet just vid det här tillfället. Eller att han kom från en plats som heter Bada. Och det blir på arabiska al-Bedu. Yani själva platsen heter al-Bada. Eller att den låg vid utkanten. Yani den låg precis utanför staden. Och då kan man också säga yani landet, fast det betyder egentligen staden. Som en person som bor här i förorterna eller kanten till Uppsala. Man kanske inte säger han bor i stan, men yani han är ändå från själva staden i slutändan. Vi avrundar för idag och inshallah fortsätter nästa lektion med mera punkter beträffande det här med tron på sändebuden. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.